Skagerrak omkring väst 6-11 meter per sekund, i natt syd eller sydväst 8-13. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 5-10, i eftermiddag väst eller sydväst och något avtagande. I kväll syd eller sydväst, ökande 8-13. Bärnen, väst eller sydväst 2-7, i natt omkring syd 5-10. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 6-11. Mellersta och norra Östersjön omkring väst 2-7, tidvis växlande. Imorgon bitti omkring syd och något ökande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-5. Imorgon bitti omkring syd på Bottenhavet 3-8 meter per sekund. Trevlig torsdag.
Trevlig torsdag, det vill vi ju gärna säga. Hej, Thomas Tengby här. Ring P1 tänkte köra idag också, så vår sluss sitter nu och väntar på era samtal. Vad var det nu du tänkte säga? Vad var det för debatt du ville starta? Ring till vår sluss 020 22 10 10. 020 22 10 10. Programmet startar 9:30, men du kan ringa redan nu. Välkommen.
Ekot börjar i USA. Där har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Och handeln på Asienbörserna har under morgonen stigit efter beskedet från domstolen i USA, och Trumps regering har meddelat att beslutet överklagas. Tech-miljardären Elon Musk slutar jobba för president Donald Trumps administration, det här meddelar Musk själv på X. Musks besked kommer inte helt oväntat, då hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan så riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete han stått i spetsen för. Så Sverige nu. Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras har samlats på hög efter att region Gävleborg infört ett nytt journalsystem, Cosmic, i början av året. Flera andra regioner som nyligen bytt det här systemet har också rapporterat om problem. Till exempel varnar läkare för att remisser kan tappas bort i systemet. Och Cosmics leverantör Cambio säger Ekot att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration regionerna har valt och att man jobbar med att lösa problemen. I Karlstad bröt en kraftig brand ut vid 1-tiden natten till idag i en slöjdbyggnad vid Internationella Engelska skolan. Byggnaden är helt utbränd och branden har lett till kraftig rökutveckling över delar av Karlstad, uppger räddningstjänsten. Ingen person har skadats i branden. Vädret i Götaland till en början sol som till eftermiddagen varvas med stackmoln i de östra landskapen, och även i Svealand sol som under dagen varvas med stackmoln. I södra Norrland så väntas det efter en solig morgon bli stackmoln, och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på där. Det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Ja, vi kan väl bara instämma i att den där väderleksrapporten stämmer, i alla fall här i Småland, där vi sitter vid Helgasjön utanför Växjö på en brygga den här direktsända morgonen. Livsåskådning i P1 på temat Det heliga vattnet. Och vi fortsätter en halvtimme till fram till 9:30, och det är jag som heter Marianne Greip, och så har jag med mig Are Norrhava som är präst och meditationslärare. Och temat är som sagt Det heliga vattnet. Vi har också med oss Lisa Henkov som till vardags är reporter i Naturmorgon, som är i Sierre utanför Jokkmokk tillsammans med sin gäst, sångerskan Elin Taylus. Och vi skiftar lite grann. Vi var inne på de fem världsreligionerna tidigare och beskrev vattnets betydelse inom religioner och livsåskådningar. Men nu är det källan vi kommer att fokusera på framförallt, som vatten. Vad tänker du på när man, alltså källa?
Just att källor har jag sett när jag har rest runt världen. Ofta i olika religioner och också utanför religionerna, speciella platser för människor. Man märker att det här är platser man kommer till och man beter sig inte hur som helst där. Man närmar sig med vördnad och att det liksom är någonting som alla tycks ha upptäckt över hela planeten. Det här är heligt.
Ja, och det här med att vattnet springer fram naturligt liksom ur jorden, det är också någonting fantastiskt.
Du nämnde ju det med mandéerna där, att det ska vara levande och rörligt vatten. Men det är också en sån här gemensam nämnare, att det ska vara verkligen levande vatten, alltså som är i rörelse. Det är liksom därifrån det kommer det här med att vi har dopfunt. Ordet funt som fuente på spanska eller fountain på engelska betyder ju källa. Så att dopfunten då, som är liksom den här stora, kan man ett stenblock eller ett konstverk med en skål i, det är ju att man har flyttat in källan i kyrkan. Dopkällan betyder dopfunt. Så att jag menar, det har ju förändrats i Sverige redan innan det kristnades, så var källorna speciella.
Men du, var kommer vattnet från idag då, till dopfuntarna?
Från kranen.
Nej. Ja,
jo, det är väldigt luthersk
sak att säga. Heligt vatten.
Ja, men du vet, i Svenska kyrkan har man också en historia gjort upp med vidskep och sådär. Det kan finnas en känslighet för att just det här vattnet, eller så här måste man göra. Alltså, nej, det var verkligen rent vatten, rörligt vatten som Jesus höll på med. Och vi får inte komplicera det. Å andra sidan har vi människor också ett behov av sinnlighet och skönhet och... Jag nämnde i min familj så åkte man och hämtade levande vatten precis innan hemmadopet i Norrhavre från den här bäcken. Så att det är både och, där tror jag.
Och jag tänker också att vatten, nu pratar du om den kristna traditionen, jag tänker också på fornnordiska mytologin och sådär. Där finns ju vatten med många gudar som styr över vatten och floder och sjöar och... Och det var också platser där gudar och jättar och andra väsen möts och interagerar på vattnet. Det är lite spännande, tycker jag. Och så har vi då en Njord som är kopplad till havet och vindarna. Och Rane, gudinnan, som är liksom personifierar havet. Så har vi ju Näcken också. Mm. Men det jag tycker är lite spännande också, det är att vi hittar en källa i den fornnordiska mytologin, nämligen Urds källa. Och det var en källa till visdom och öde. Och vid den här Urdarbrunnen så bodde nonorna, tre stycken. Urd, Verdandi och Skuld. Och de öste varje dag ur Urdarbrunnen på den stora asken Yggdrasil. Alltså världsträdet då, som för att det inte skulle vissna, så öste de. Och det finns en liten vers i den poetiska Eddan. Kan inte du läsa den?
Gärna. En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den. Dess höga stam är stängt med vit grus. Dädan kommer dagg som i dalar faller. Grön står asken vid Urds brunn alltid. Och där ur Völvans spådom.
Just det. Men sen så vet jag ju då att man byggde ju ofta kyrkor också vid källor. Det var där liksom, och man hittar ofta riktigt gamla kyrkor, så hittar man ju en källa i en krypta liksom så.
Det är så spännande, en del av framgången också när man kristnade. För på brittiska öarna så har man också att källorna var liksom en slags, man kom närmare andra sidan vid källor. Hinnan blev tunnare mellan oss och Gud där. Det var just källor.
Och jag vet att ni också har källor i närheten, Lisa och Elin, ni som finns betydligt, ja, ni är ovanför polcirkeln helt enkelt, en bit utanför Jokkmokk i Sierre. Men också vid en bäck där, som flödande vatten.
Ja, precis. För det är ändå så att källor är ofta lite hemliga, det är inte så lätt att hitta dem. Men vi var vid en källa igår, men Elin Taylors sångerska och med anknytning till Udsha, en sameby här i närheten. Du har en speciell källa, en fysisk plats Vill du berätta om den här källan och vad den betyder för dig?
Mm. Ja, men det är ju kallkällan i Utsjö. Det finns två stycken. Men den här kallkällan, den ligger en liten bit in i skogen. Där vi får gå och hämta vatten. Att man bosatte sig och så i just på den här platsen har ju med kallkällan att göra. För att man kan hämta vatten ur dem året om. Men så går man den här lilla stigen och det är liksom spänger och lite blött och mossan och hjortron, om hjortronen är där. Och så öppnar sig den här lilla källan där man kan se hur vattnet bubblar upp ur marken. Och det är en rörelse hela tiden där. Och så är det som sand och som en liten grop. Och alldeles klart. Och det här är ju det godaste vatten jag vet. Och jag känner att det är så fullt av liv. Genom att det har fått röra sig djupt inifrån jorden. Och silats genom liksom sand och allt. Och här går vi, jag hämtar vatten när vi är i Utsjö. Och jag ser alltid till att ha med mig vatten därifrån. Och har jag ibland med mig så att vi tar en liten shot av det innan konserter och så. För att ha med oss kallkällan ut i musiken. Men det här var ju också, när min farmor var liten så var det här ju också en plats för lek. Så hon och hennes bästa vän Elsa, de brukade stå barfota i kallkällan. Och se vem som klarade att stå längst i det här kalla vattnet.
För det är ju inte bara att det heter kallkälla, det är riktigt kallt också när vattnet kommer direkt upp från grundvattnet är det ju egentligen.
Ja, precis. Ja. Så det är det. Och det är ju också den friskheten i vattnet som det bär. Så det här, ja, jag känner en djup tacksamhet för den platsen och ja, men det livet som det innebär. Och sen har vi en större kallkälla också i Utsjö där man kan hämta vatten i stora dunkar och sådär. Ofta till den här lilla går vi med hink och fyller dem.
Och vi besökte en källa igår för att känna den här känslan just av källa. Och jag lade märke till att du pratade med källan. Var det så?
Ja, det sker nog naturligt. Det kommer sig av att, men att jag får ta del av det här vattnet. Och att det händer någonting i det mötet.
Du nämnde också förut att i samisk livsåskådning så är det ett levande väsen. Källan är som ett levande väsen mer än som något fysikaliskt. Eller?
Ja, absolut. Och bara det enkla av att det här vattnet ger ju mig liv. Och det är och oss liv. Och känna den rörelsen. Och det, vi ska ju senare få höra hennes sång. Och det är också där hur det kan berättas och att hon faktiskt förmedlar någonting till mig som kan sen kanske få en form av en jojk eller en sång. Och, så som med alla element att lyssna till dem, lyssna till vattnet, höra vad berättar hon för mig idag och vad kan jag ge tillbaks.
Vi lyssnar till pårlet lite granna från vattendraget vi sitter in till. Ja.
Och vi ser fram emot att få höra den här sången och jojken om en stund. Från Sierre utanför Jokkmokk hos dig Lisa och Helen Taylors. Men vi är tillbaka här då vid Helgasjön. Här är det stilla vågor. Ja, de rör sig knappt. Och det blänker från solen och i bakgrunden ser vi Kronobergs slottsruin här också. Och fåglarna sjunger och en liten andfamilj var framme här och visar upp sig för en stund sen. Men jag undrar hur läget är i Studio 45 i Göteborg.
Jo, men det är fint.
Det är det.
Ja, säger Thomas Tengby här.
Ja. Jo,
men alltså, det är så fint med er fågelsång i stereo och pålande vatten. Jag tänker att egentligen behöver vi inte göra någonting mer i P1. Det räcker.
Nej,
med
det räcker. Lite sådana ljud. Fågelsångsnatten har vi ju haft ganska nyligen i P1.
Ja, nej, men jag tycker vi kan lägga ner alla andra program. Men, nej, men vi har finns ju här faktiskt med Ring P1.
Jag måste bara fråga, ja. En sak först. Har du någon vatten i närheten?
Ja, jag har ett glas här.
Ja, grattis. nu kan du få göra reklam.
Ja, man kan, hör ni?
Ja, oj.
Jo, vi kommer köra Ring P1 idag också. En källa till, sen kommer jag inte längre, jag kommer inte på vad det är en källa till. Men ett debattprogram, 020-22-1010 är numret in. Det kommer kanske bli lite svar på tidigare debatter om att legalisera cannabis eller att lägga ner Systembolaget till exempel. Men en halvtimme har vi på oss, det finns plats för många olika samtal. Så om du som lyssnar känner dig sugen på detta så ring till vår sluss 020-22-1010. Och så börjar vi om en kvart ungefär, 9:30.
Mm. En källa till demokrati tycker jag vi kan säga.
Mm.
Tack Thomas. Då hoppas jag att du får många att prata med senare efter 9:30. Jag tänkte på det här med källor i historien här. Att när Sverige kristnades och blev protestantiskt rättare sagt, då var det ju inte okej med källor riktigt på det sättet som man hade haft det innan när vi var kristna men katolska, så för då man offrade och man drack av vattnet i hopp om att man skulle bli frisk och så här och få önskningar uppfyllda, men sen då las de igen de här källorna. Och det var ju lite så, men många, eller ja, man gick ju dit och grävde upp dem igen, för att på något sätt så sitter det djupt i oss.
Vilka glädjedödare.
Ja.
Jag tror man ska komma ihåg också att vidskepelse har gjort väldigt mycket ont i världen, alltså häxprocesser och människor som har liksom fått en massa kvacksalva mediciner, du vet allt det där, så att på ett sätt så är det ett arv som vi ska vara stolta över, tycker jag, i vår tradition. Då. Och så samtidigt så är det så här, vi är ju kännande varelser och vi förhåller oss inte bara med förnuftet.
Mm.
Det där är en väldig balans och jag tycker vi märker det idag. Att vi börjar liksom hitta tillbaka till en del.
Mm.
Pilgrimslederna har också vuxit igen och täcks av.
Mm.
Och vad finns på vägen upp mot Norge? Källor där människor har stannat. Mm. Och man röjer och tar fram liksom. Och så här. Så att jag tror att... Ja, jag fångar upp mycket om människan idag.
Mm.
Jag hör olika. Vissa saker är konstanta på något sätt.
Mm.
Oavsett traditioner och tider.
Men de var lite smarta också sen efter de här lagts igen på 1500-talet. Liksom lite senare så kom man på att nej, men man kanske inte ska liksom vara vidskeplig och be om hjälp och sådär offra. Utan nej, men det är hälsobringande. Ja. Det är surbrunnar. Det är, liksom, det är speciellt mineraler och svavelföreningar och så. Och då drack man ju brunn och det gör man ju fortfarande också, eller går till spa eller så här, alltså just det här hälsobringandet kom fram istället för tillbedjandet så att säga, och så att den bytte roll lite grann.
Så. När du säger det så tänker jag, det är faktiskt någonting som har kommit igen, att andlighet och hälsa hänger ihop.
Mm.
Det tror jag också att det har varit mindre av under protestantiskt tid, liksom enhetssamhället, den här länken mellan andlighet och tro och faktiskt kroppens hälsa.
Men du, jag har kikat lite grann på nätet och googlat lite grann på det heliga vattnet eller heligt vatten och sådär. Och då kan man köpa äkta heligt vikvatten från det heliga landet och från floden Jordan då. Står det att det är, det vet man ju inte riktigt kanske. Men det är endast för extern användning, jag vet inte vad det innebär, men det finns även tomma flaskor man kan köpa. Så att om man ska dit så kan man fylla på det själv och så är det fina liksom, inskriptioner och sånt på flaskorna då.
Men utvärtes då eller extern?
Ja, alltså utvärtes, ja precis. Och det anses ju vara heligt och används av pilgrimer som tar med sig vatten då från floden. Men vad är vigvatten egentligen? Vigt vatten?
Mm. Ja, alltså vigvatten, om man tittar på det innehållet så är det ju salt och vatten.
Mm.
Men nu är det här... Nu pratar vi om tro och andlighet, så det är också välsignat vatten.
Mm.
Och det är någonting som, alltså det har funnits väldigt länge, att man bestänkte byggnader och hem och sådär. Man kan välsigna med vigvatten. Det händer ett husdjur eller så här liksom. Jag tänker också på något som går igen i rösterna vi har hört idag. Att få börja om, att förnyas liksom, och att då kanske tvagas eller renas. Men där kan man också få vigvatten stängt på sig. Så det är lite för utvärtes bruk där också.
Just det.
Men att det handlar om att vi ska få en chans att börja om eller få känna det liksom.
Ja.
Sen kan vi lita på att Gud ändå kan göra allt, va? Men att vi behöver.
Men du, jag har någonting här som är för invärtesbruk då.
Är det där heligt vatten?
Den här lilla, alltså? Lilla flaskan här, som är väl vad det är, 2 dl eller 2,5. För den har jag också, jag hittade den på nätet. Och det är en väldigt liten flaska i plast med vatten från en källa som heter Zamzam. Och den är ju, den var ju lite förseglad här, så, och det är väl bra. Ska ta bort den här plasten. Jo, Zamzam då, det är ju en vattenkälla belägen på gården i moskén Masjid al-Haram i Mekka nära Kaaba. Och det är ju islams mest heliga plats. Uttalar du det rätt? Du ser lite fundersam ut.
Nej, jag tittar bara på flaskan. Den verkar inte så vacker.
Nej, den är inte alls vacker. Det är en liten plastflaska, sån där liksom, ja, mineralvatten alla någonstans liksom, mjuk så här. Men den här vattenkällan, enligt muslimer så lät Gud källan springa fram då han såg hur Hajar förtvivlat letade efter vatten åt sin son Ismail. Mm. Och det känner vi igen från Bibeln.
Stark berättelse. Ja. Men det är förtvivlan att få liksom ta hand om sitt barn och så spricker en källa fram. Alltså där är det liksom på liv och död.
Det är det. Och de mötte ju, då heter hon ju Hagar i Bibeln. Hon mötte Guds ängel. Och under Hajj då, om vi går tillbaka till den muslimska traditionen, så under Hajj, den islamiska vallfärden, så besöker pilgrimer källan för att dricka av vattnet då. Och numera så pumpas vattnet upp från källan till kranar och drickfontäner då, för enkelhetens skull då. Men det här vattnet, alltså från Zamzam, det betraktas som välsignat och heligt och att det kan utföra mirakel. Och muslimer dricker vattnet för skydd, för välsignelser och för att bota. Det används vid bröllop för att välsigna brudparet och så för mödrar efter förlossning och sådär. Och det innehåller tydligen en stor mängd kalcium och magnesiumelement jämfört med andra, ja, annat vatten har jag läst mig till. Och jag tänkte i alla fall att jag skulle få smaka lite. Vill du ha?
Nej. Det är bra, men spännande.
Ja, men det smakar inte riktigt vanligt vatten. Det smakar som att det finns mineraler i. Så där som man kan känna när man går i fjällen, tänker jag, om man smakar på det vattnet. Alltså det smakar mycket på något sätt. Ja. Och man får lov att dricka även om man inte är muslim. Och man behöver inte ens vara religiös. Man kan vara icke-troende. För att det har sin verkan ändå. Mohammed har tydligen sagt i en hadith att Zamzam-vattnet är bra. Vad du än vill dricka det för. När du dricker det för att bli helad, då läks du. När du dricker för att bli trött, så blir du trött. Och när du dricker för att släcka törsten, så blir du otörstig. Så att det funkar förmodligen. Hur har ni smakat på vattnet vid er jock?
Nej, vi smakade från källan, men vi har inte smakat från jocken faktiskt.
Nej.
Men nu ska vi ju få höra en sång till källan. Med Elin Taylor står beredd här i kolten, i solglittret, vid det porlande vattnet. Men det är en sång till källan. Vad behöver vi veta för att kunna följa med in i sången?
Men jag berättade tidigare om kallkällan. Och hon heter Aya. Och det här är hennes sång som är tillägnad henne och hennes jojk. Och den lulesamiska översättningen har Valborg Magns Märak gjort. Så här är kallkällans sång Aya. Aya dongaldo kutraini shadai ki duvko le kolko damle ki tu tu chaches koi kumadun ya dada aya. Open mo yukat vises vodasta. Open mo dotso tuf konno ainle. Vatset palakait maina jovsutavtu. Don chatje kole koyeti. Elon lo, nai no
Jaja, du källa som renar. Du har givit ditt guld i tusentals år. Tack för ditt vatten. Äja du som släcker all törst. Lär mig att dricka visdomen du bär. Lär mig att söka dig i allt som är. Gå stigarna som leder till dig. Du guldskimrade vatten.
Det blev en väldigt vacker, helig stund, tycker jag, att få lyssna på Elin Taylors här.
Verkligen.
Vid jocken och med Lisa Henko från Naturmorgon som höll i mikrofonen. Tack till er för den här morgonen, Lisa.
Ja, och Ligito, tack.
Rikt att det var på flera språk,
ja,
också.
Ja, jättefint verkligen. Och jag tänker också där, jag fick känslan här nu att det är inte bara, det finns ju en bildlig, det här var ju en bokstavlig källa som Elin sjöng till, eller om. Men det finns ju oftast en bildlig källa inom oss också, och som ofta kopplas till, alltså, hör du, andungarna? De måste vara precis vid vår mikrofon här borta. Ja. En bildlig källa inom oss pratar man ju oftast inom konstnärliga yrken och så, att man får tillgång till sin källa.
Mm. Precis, för källa är dels vatten, men också källa, the source, ursprunget. Att människor liksom språkar om det i många sammanhang. Men jag tänker också på att det är en bild för anden i traditioner. Precis som bildanden är det faktiskt.
Ja.
Bland kelterna. Nej, men en bild för anden, och liksom, det är också en bild för varje människas möjlighet att själv liksom få kontakt med det som är heligt igen. Liksom. Så är det i alla fall i vår tradition. Att källan som bryter fram inom varje människa, det är liksom direktkontakten med det heliga. Med
det. Och sen så kanske det finns saker som är i vägen. För alla kanske inte riktigt har tillgång. Man har den, men man har inte tillgång till den.
Det skulle jag säga, alltså, någonting jag har hört i många av de röster som jag lyssnar på idag, att det handlar om olika sätt att röja i slyt. Lite som Rumi skriver i en sufisk dikt, att liksom, det handlar inte så mycket om att söka kärleken som att liksom röja undan allt det vi har byggt upp mot kärleken.
Just det.
Och att de här praktikerna, med tvagningar, med riter, med bön, badande, liksom, allting kanske handlar om att röja i slyt så att vi kan få liksom komma till kärnan eller källan.
Ja. Och varför ska vi bygga upp allt det där, kan man ju undra. Varför kan vi inte bara få vara i källan?
För att livet också är farligt. Ibland kan vara tufft mot oss. Vi får inte fastna i det bara. Det är det.
Nej. Ja, men vad tar vi med oss från den här dagen med då?
Alltså, jag vill ju kliva i och bada nu. Maria. Jag tar med mig tacksamhet, tycker jag hörde mycket av Elin också. Mm. Det är verkligen någonting jag behöver påminnas om. Och tror vi alla i den här tiden vi lever i, vördnad inför livet, inför förutsättningarna att finnas. Mm. Men också det här att liksom, det är lätt att tänka heligt, det skulle vara det mest dyra, guld och diamanter ungefär. Eller? Mm. Och så är det liksom rent vatten, alltså livsnödvändighet.
Mm. Men också lite grann behovet av ritualer på något sätt kring vår vardag och vår tro, om vi har en sån. Eller våra andliga liksom, ritualer.
Mm. Verkligen.
Men med det säger vi tack och hej härifrån Helgasjön utanför Växjö på den här bryggan. Och vi, det är jag som heter Marianne Greip och Are Norrhava som är präst. Och till vår hjälp idag har vi haft teknikerna Magnus Larsson och Adam Åberg. Och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier.
Lite brutalt där så startar Ring P1 för att påminna om att det är röd dag, men det är också torsdag. Om måndag till fredag så sänds Ring P1 oavsett färg på dagen. Vid 9:30 startar det och slutar klockan 10 när ekonyheterna kommer. Så också denna dag, Kristi Himmelfärds dag, Thomas Tengby heter jag. Vi sänder ifrån Göteborg och det sitter en sluss som vanligt för att ta emot era samtal om ni är sugna på att vara med i programmet. 020 22 10 10 är numret och Björn och Ellen tar emot samtalen där. Vi börjar med ett samtal ifrån Särö söder om Göteborg. Mats Andersson, hej!
Hej, hej!
Du har lyssnat på programmet tidigare i veckan där det kom ett förslag om att man kanske skulle lägga ner Systembolaget och ha försäljning i småbutiker till sent på timmen och sådär, antar jag.
Ja, jag har hört det där, men man sätter likhetstecken mellan att man tar bort monopolet och att Systembolaget skulle falla. Och det finns ju inget samband där. Systembolaget har ju 440 butiker som är alldeles utmärkta, som har ett brett sortiment, trevlig personal och som täcker hela landet. Mm. De har dålig lönsamhet. De omsatte 2023 38 miljarder och tjänade 400 000 netto. Det är alltså,
ja, målet är ju inte att det ska dra in en massa vinst egentligen.
Nej, det är ju inte det, men det hindrar ju andra då. Om monopolet faller och ICA-butiker till exempel skulle få lov att sälja, så skulle de vara nöjda med 1%.
En vinstmarginal på 1%, den är ganska låg. Ja,
ja, det är ju ingenting. Va?
Nej.
Skulle en ICA-handlare som är van vid större marginaler sätta igång och konkurrera med Systembolaget? Det tror inte jag. Men vad jag vänder mig mot i första hand är att man sätter likhetstecken mellan att man tar bort en monopol och att Systembolaget skulle falla med det. Systembolaget kommer finnas kvar oavsett om vi har monopoler eller inte.
Ja, du tänker ungefär som det blev med apoteken. Det fanns ju ett apoteksmonopol och sen så tog man bort det. Och en del av de apotek som finns idag är ju då rester av det gamla monopolet.
Det är ett bra exempel. Men det är så många som har sagt, som har påstått det bland annat i ditt program, att ta bort monopolet. Och därmed så kan vi stänga igen systembutikerna. Och det finns ingen evidens för det. Och vare sig du eller någon annan har sagt emot det där. Och det är det första jag vänder mig emot.
Ja.
Ja.
Förlåt då.
Inget att göra. Men
samtidigt i ett läge när monopolet försvinner, då ska Systembolaget fortsätta och då kanske det blir intressant med att tjäna lite pengar på det. Alltså då blir det ju en konkurrens i en annan situation, ungefär som apoteken. Apoteken har ju ändrat karaktär sedan monopolet försvann. Det har blivit mer skönhetsprodukter i butikerna till exempel än vad det har varit tidigare.
Ja.
Också i de som var statliga apotek. Så att, även om Systembolaget kommer finnas kvar i någon form som bolag, som aktör, så kanske det verksamheten förändras.
Ja, jag tror inte att den gör det. De kanske blir lite vackrare butiker. Jag tycker att de finnas som de är i och för sig. Personalen är ju jättetrevlig när man kommer in där. De undrar om de kan hjälpa till med någonting och så vidare. Systembolaget har ju dessutom en uppgift, och det är att begränsa skadeverkningar av alkohol. Och det gör man ju då genom att sälja Leif G.W. Perssons rosévin. Mm. Lasse Stefans rödtjut eller Per Anderssons rödvin som heter Rött är gött.
Mm. Ja, det är ett intressant sätt att tolka uppdraget på.
Är det ett sätt att begränsa försäljningen, att begränsa skadeverkningar? Rött är gött.
Ja. Men vad tänker du om det här? Jag förstår inte riktigt vad du står i frågan, systembolag eller inte.
Nej. Alltså jag tycker att systembolaget har 440 butiker som är utmärkta. De har 500 utlämningsställen. De tjänar inga pengar. De gör ett fantastiskt arbete. De har en bredd som man inte hittar någon annanstans, tror jag. Jag menar, om du åker till Bordeaux, så inte fasen kan du få ta på ett vin från Toscana där. Ja. I vinbutiken Bordeaux. Men det kan du göra på Systembolaget. Ja. Så de finns kvar. Och det kommer att säljas alkohol i andra butiker, andra former. Men inte i den omfattningen så att Systembolaget butiker läggs ner. De kommer att blomstra.
Ja, kanske. Sen finns det ju mycket annan kritik mot Systembolaget också, att de likriktar utbudet. Du säger att de har ett stort utbud, men att de också de har ju makt att man får tävla om för att komma in på hyllorna till exempel. Och sådär. Så det finns mycket att prata om. Så det finns fler debatter som kan komma upp ur denna mylla.
Dessutom har de ju hemkörning på Systembolaget.
Okej, hemkört.
Ja visst, nej, men de kör ju ut vin eller sprit.
Okej. Okay. Är du betald av Systembolaget? Kommer jag på när jag ställer frågan.
Nej, men jag menar så här. Vad har det med att de ska begränsa skador? Säg att du nu har någon som...
Tycker du att
hemma och krökar som inte vill gå iväg till Systembolaget själv, som inte kan ta sig dit utan sitter hemma och krökar, som kan beställa hem.
Fast riktigt så kanske inte funkar. Men du tycker att de ska vara strängare i butikerna liksom, på något sätt?
Nej, för 17. De är jättebra som de är. Det är det att vi ska inte ha monopol på någonting sånt där. Vi kan ha monopol på annat, som att behålla våra elnät intakta och järnvägar och sånt där. Men att sälja alkohol ska det inte vara monopol på. Det är bara dumheter.
Ja, bra. Där fanns en tydlig åsikt. Jag tror vi slutar där.
Jag har en sak till. Om Systembolaget inte hade monopol, så skulle de kunna köpa in direkt från leverantörer runt om i världen och inte gå via importörer. Och öka sina marginaler på det viset.
Okej. Vi får se om det finns någon som nappar på alla de här tankarna kring Systembolaget. Ja. Tack ska du ha för att du ville vara med.
Tack själv.
Ja,
tack.
Hej. Ja, den debatten kan vi ju ta. Vi kan ju också ta den här, det finns ju en debatt i denna helgdag på en torsdag, Kristi himmelfärdsdag. Alltså, vilka helgdagar ska vi ha och hur ska vi ta bort någon? Det har vi ju gjort tidigare, eller hur? Det är Sveriges nationaldag snart. Den har varit helgdag i 20 år. Och då tog man ju bort annandag pingst. Och då försvann liksom pingsthelgen på något sätt. För pingst det är på lördag söndag. Och så blev ingen extra dag där. Vi frågar på vår Facebook-sida om det är dags att slopa någon av helgdagarna. Och det finns lite diskussion om det. Jag kan citera här. Thomas han skriver, givetvis ska alla röda dagar vara kvar. Dels för att man får mer betalt när man arbetar lätt och tung helger. Och dels för att man kan få längre sammanhängande ledighet om man planerar smart. Eller om man kan planera smart kanske. Birgit hon skriver, annandag pingst åter som röd dag. Hela helgen försvann när den måndagen blev vanlig måndag. 13-dagen är onödig. Mikael skriver så här, man ska inte ta bort röda dagar men flytta dem gärna så det inte blir klämdagar. Solveig tycker att nationaldagen är överflödig, en EU-dag vore trevligare. Och Ann-Britt tycker att det var fel att ta bort annandag pingst. Första maj kan vara en vanlig dag tycker hon. De som vill demonstrera kan ta ledigt, förlegat. Nationaldagen kan vara röd, visst. Och till sist i dessa citat från vår Facebook-sida så skriver Kerstin, nationaldagen ska vara röd, men inte första maj. Den är röd ändå. Christer H. Persson i Helsingborg, välkommen till Ring P1.
Mycket.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om Skånes taltidning.
Mm-hmm. Skånes taltidning.
Ja, den startade för 60 år sedan av ideella krafter. Och numera är det Region Skåne som har ansvaret för den och har haft det i minst 20 år i alla fall. Och nu är det någon som har kommit på att den behövs inte längre. För det finns ju smarta mobiler. Mm. Då behövs ingen speciell taltidning. Och det är vi rätt många som vänder oss mot. Det är inte alla blinda synskadade. Det är de som är prenumeranter på tidningen. Det är inte alla de som har en smart mobil. Det är inte alla som kan hantera en även om de har en. Och det viktiga är inte hur vi får höra tidningen. För den skickas ut med en skiva med posten som kommer fram ibland. Den går att lyssna på i en dator. Och jag får den direkt in i min Daisy-spelare digitalt. Så det fungerar på flera olika sätt att få lyssna på den. Men det är innehållet som är det viktiga. För innehållet i Skånes taltidning produceras av personalen där. Mm. Det är ingenting som de sitter och klipper ur tidningar och sen bara läser in. Utan det är nyproducerat alltihopa. Och det har de som sitter i Skånes nämnd för psykiatri, habilitering och hjälpmedel inte förstått. De tror att det är distributionssättet som är det viktiga. Ja, men alla kan ju lära sig, alla blinda kan lära sig att använda en smart mobil. Då behövs inte Skånes taltidning.
Mm. Du menar att det är ytterligare en kanal, en ursprungskälla för en redaktion helt enkelt som läggs ner?
Ja, alldeles rätt.
Mm. Och varför tror du att det blir så här då?
Det är lite svårt att förstå varför de har kommit på den här smarta idén att lägga ner tidningen. För då sparar de för regionen 3,2 miljoner och regionen omsätter 55 miljarder. Mm-hmm. Så det är en försvinnande liten del. Mm. Och det är väldigt värdefullt material som kommer där. Det är ju speciellt riktat till målgruppen. Synsvaga, synskadade, blinda. Mm. Och så finns det lite andra också som tycker att det är en bra tidning att lyssna på.
Ja, 3,2 miljoner låter ju inte som så mycket, men det kanske är någon som tycker att det är, nu har vi gjort ett bra jobb här och sparat in lite pengar.
Faktiskt har de egentligen inte använt det som argument för att lägga ner tidningen, utan det är mer att personal har slutat. Ja, men han går i pension nu, han är 69 år gammal, han kan väl få lov att gå hem. Och då kan man anställa en ny.
Mm-hmm.
Och så har man sagt upp lokalerna. Ja, men det finns massor med lokaler och de har inte, det är inte de anställda som vill ha nya lokaler, utan det kommer uppifrån någonstans att vi säger upp lokalerna.
Mm.
Så det är konstiga argument som inte duger. Och det viktiga argumentet för att behålla tidningen, det är innehållet i tidningen. Det är det som är viktigt.
Ja, Christer, nu har du fått framföra detta. Får vi se om det har någon, om det har någon verkan.
Jag håller tummarna. Tack
ska du ha. Ja, tack ska du ha. Hej.
Hej.
I Stora Sundby i Eskilstuna så har vi Peter Ovsjannikov heter du kanske.
Ja, precis.
Ja, det var så många bokstäver. Vad vill du prata om?
Ja, nej, men jag har funderat väldigt mycket på det här med skolan och det här gnället som ständigt pågår att man inte blir godkänd inför avgångsklasserna i nian så att säga. Va?
Ja.
Enligt min uppfattning så är det på det viset att skolan är tidsstyrd ungefär som 1800-talet. Man ska gå ettan till sexan och sen vart det lite mer och sen vart det till nian till slut.
Mm-hmm.
Och istället för att göra en kunskapsbaserad, det är ju ingen konstighet att se till att alla blir liksom godkända i kärnämnena. Det är ju bara att se till helt enkelt att man kan inte lämna den obligatoriska skolan i nian utan att vara godkänd i alla grundämnen.
Ja, du tänker så här, alltså, idag så har vi den är tidsbaserad för att man ska gå i nio år då. Men istället tänker du att du går i skolan tills du kan de här sakerna.
Just det.
Ja. Och då skulle man kunna sluta skolan tidigare om man var begåvad eller snabb eller någonting?
Nej, det tror jag inte att det nödvändigtvis gör. För att det finns en social träning att gå sina år. Va?
Okay.
Det tror jag är helt övertygad om att det är riktigt på alla sätt och vis. Men jag tror att skolan befinner sig i ett strukturellt problem. Istället för att plåstra och lappa som man gör nu. Man plåstrar och lappar, det ska till en extra lärare, så tror jag att man skulle behöva tänka nytt. Och tänka kanske i kunskapsområden och kanske pedagogiska områden, att snarare dela upp skolan i pedagogiska inriktningar, va? För att alla barn lär sig inte likadant, inte lika fort, inte på, och behöver kanske det olika pedagogiker och och det betyder ju det att en lärare kan liksom, vi begär ju orimligheter av våra lärare idag alltså. Och det finns ingen lärare som kan liksom driva en klass på 30 elever med 4, 5, 6 olika pedagogiker. Utan man kanske skulle kunna dela upp skolan i 4 områden. Olika pedagogikområden istället. Och män i samma skola.
Ja, vad tror du om, känns det som att det här är på väg eller?
Nej, jag tror inte det. Jag tror absolut inte det. Utan jag tror man kommer köpa nya såna här plåster och så plåstrar man på och stoppar in stödlärare hit och dit istället för att dela upp klassen i olika alltså pedagogiska inriktningar eller pedagogiska linjer istället. Man kan ha 4 klasser med olika pedagogiska områden eller träningssätt och inlärningssätt och sen men ändå ha samma slutresultat som mål. Jag tror hela skolan är felstrukturerad i ett modernt samhälle idag helt enkelt. Jag tror att den är alldeles för stelbent helt enkelt. Jag skrev faktiskt en gång i tiden till Folkpartiet som jag trodde drev den frågan, men de köper ju fortfarande plåster. För att jag tänkte att kan det inte vara någon som börjar tänka kanske att det finns andra alternativ än det vi har idag? Kan det finnas andra sätt?
Den frågan låter vi singla ut så får vi se om någon fångar den och vill tala mer om detta. Peter, tack ska du ha.
Vi kan väl sluta gnälla av att vi inte kan få eleverna godkända i nian i alla fall. Det är ju löjligt.
Ja, bra.
Ja, det är bra. Tack ska du ha.
Hej.
Hej.
Vi hade tidigare, igår var det väl, var det Liam som ringde in till programmet och tyckte att Sverige borde legalisera cannabis. Och det har det ju kommit lite mejl och sådär om sen sändningen. Och också nu ser jag här ett samtal från Conny Christer Taube på Djursholm. Hej!
Ja, hej Thomas. Det är fruktansvärt och förkastligt att hålla på med att legalisera cannabis och andra droger. För det leder bara till negativa saker.
Då får du förklara varför det är så.
Ja, jag jobbade i Kalifornien med svenska elever på 70-talet för centralnämndens språkresor i Los Angeles bland annat. Och vi kom överens och underfund med att den utredningen som fanns på den tiden, den visade att cannabis och andra droger, eller cannabis bidrog till att ge människor ett djupare vad ska jag säga, behov av tyngre droger och prostitution.
Att det ledde till ännu sämre saker liksom.
Ja, det gjorde det. Och det, vi hade ju över 100 personer eller skolelever i hela Amerika, men i Kalifornien då, så visade sig att de hade blivit ansatta utav säljare och vi tog hand om en del utav dem och förklarade.
Men alltså, i USA har ju utvecklingen då gått i fel riktning, som du tycker, antar jag då. Eftersom det är många stater som har legaliserat cannabis. Varför har det blivit så, tror du då?
Ja, de har en väldigt lobbyverksamhet naturligtvis. Det ska inte vi gå på.
Vilka är det som är lobbyisterna i det här sammanhanget då? Alltså, vilka intressen finns det bakom att legalisera cannabis, tror du?
Nej, men alltså du vet, det finns ju så många starka viljor i det här landet också, det har vi väl märkt. Och Lasse Berghagen och jag var ju gamla kompisar från gymnasiet, vi sjöng och spelade och så vidare. Aha. Och han var ju inne i familjer mot narkotika. Aha. För han såg ju att det här barkade totalt åt skogen. Och vi ska ha nolltolerans mot droger överhuvudtaget.
Ja. Känns ju lite grann som att det blåser en motsatt vind över västvärlden. Att det blir mer och mer av legalisering istället.
Ja, men det, alltså, jag vet själv, jag har provat en gång och det räcker. Och jag vet många, jag har försökt att hjälpa flera ifrån drogmissbruk. De började med cannabis och sen blev det tyngre och tyngre. Mm. Det är fruktansvärt förkastligt för varje människa. Men vi ska vara fullständigt fria ifrån påverkan av såna här. Men jag är gammal gymnastikdirektör och har haft massor med elever och övertalat de flesta mot narkotika.
Ja, tackar där för att du ville vara med i programmet, att du är engagerad och vill sprida dina tankar över landet. Vi får se vad som händer. Tack ska du ha.
Tack för det, Thomas. Och ha en fin Kristimmefärsdag nu.
Ska jag göra mitt bästa. Detsamma. På vår Facebook-sida så har vi en debatt om detta också. Borde cannabis legaliseras i Sverige är frågan. Och Carlos skriver självklart att det ska legaliseras. Anders skriver absolut inte. Det skadar folkhälsan. Daniel tycker att man ska avkriminalisera samtliga droger och ersätta det med hårdare straff mot langning till minderåriga. Mona skriver, det är flera stater i USA som det är lagligt i. Det blir mindre inkomster för de kriminella då. Bo tycker att vi jagar ju grovt kriminella, skriver han, som hanterar droger. Ska vi då uppmuntra andra? Och Mimmi till sist i citat från vår Facebook-debatt om legalisering av cannabis. Mimmi skriver, jag växte upp i ett hem med missbruk av olika slag så jag blir oerhört provocerad av att droger ska legaliseras. Har även arbetat med personer som hade missbruksproblem och det var väldigt svårt då de hade jäkla humörsvängningar. Kom inte och ibland kom de även påverkade till jobbet. Vem vill jobba med påverkade personer? Ska läkare som utför operationer få röka på? Blåljuspersonal? Nej, bara de som vill kunna röka på vill legalisera för att kunna rättfärdiga sitt missbruk. Den debatten finns på Ring P1s Facebook-sida. I Göteborg har vi Katarina Isaksson. Hej!
Hej du!
Sopsortering.
Ja, jag blir arg varenda gång jag ska gå till sopstationerna och se hur mycket skräp det ligger runt omkring.
Mm.
Jag tycker kameror ska sättas upp där och ge folk böter.
Ja.
Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker håll Sverige rent för 17.
Mm. Och det är de här stationerna, där man återvinningsstationerna, alltså där man sorterar upp kartong och tidningar.
Och plast och papper och sånt där, ja.
Ja. Och där kan man se lite andra saker.
Det är inte bara där, det är på gatorna. Folk är så skräpiga. Jag förstår inte vad som har hänt.
Nej. Men just på de där stationerna så kan man se andra saker liksom som inte dels går ner i de här containerna men som inte ska ner i containerna.
Ja visst.
Och när jag ser det så tänker jag så här, det kanske är för krångligt att slänga sånt som inte är typ hushållssopor. För det finns ju, nu är du i Göteborg och jag i Göteborg och det finns såna här större återvinningsstationer då där allt möjligt kan slängas. Men då behöver man ha bil för att ta sig dit.
Då
för
får
de
man
ligger
åka iväg, ja visst. Ja.
Så har du en gammal solstol till exempel, vad ska du slänga den någonstans? Ja, då får du åka
återvinningen,
till
då får du åka ut.
Och det kanske är lite otillgängligt då?
Ja. Men alltså, då får kommunen ordna det på något sätt. Folk ska inte slänga bredvid soporna. Soporna ska vara i tunnelna. Och går de inte i får de åka till återvinningen. Eller be någon köra dem.
Enkelt
förklarat. Ja, varenda gång.
Enkelt förklarat av Katarina. Jättebra.
Ja.
Ja.
Men, men tycker inte du blir jobbigt om du ser massa skräp ligga runt?
Jo, jag
blir arg.
Ja,
ja, det blir jag också. Tror alla blir det.
Jag blir arg till och med om jag ser någonting på trottoaren.
Jag blir arg bara jag tänker på det här. Ja, men det är bra. Det var bara det jag ville, om det nu hjälper.
Ja, det kanske gör. Vi får se. Ha det bra. Hej.
Tack. Hej, hej, hej.
Gerd Höjesjö i Alingsås. Välkommen.
Tack för det, du.
Vad vill du prata om?
Ja, nu är vi där igen, Thomas. Jag pratade med dig förra gången och då gällde det Lisa. Hur gör vi människor? Ge en sol till jordens barn, sjunger vi med till Gärdestad. Och det finns en konvention, FN 1989, som blev lag i Sverige 2020 för barnens bästa. Denna Lisa, hon har inte varit albanien, hon känner ingen där. Och det var stor kamp från låg till hög. Det var kyrkan, det var Åke Bonnier, biskop i Svenska kyrkan som gjorde ett inlägg. Och det var politiker i vårt land. Och hon fick stanna i en trygg familj och hon är lycklig. Men barn är barn och man blir orolig. Nu är det igen på tapeten. Får hon stanna eller får hon inte stanna?
Nu är det samma hot igen alltså?
Nu är det samma igen. Och du kan du tänka dig, jag har 5 barnbarn. Och vet hur oron minsta lilla. Och detta är så dumt, så dumt. Hon har ett hem. Hon känner dem. Hon har inte varit någon annanstans. Hon har trygghet. Måste vi? Finns ingen lag som säger att nu är det bestämt. Man kanske kan kolla upp det gärna. Men inte för att det ska prövas med lag. Om hon får stanna. Hon är här. Hon är trygg. Gör henne inte otrygg. Världen är full av otrygga barn. Barn som skriker efter föräldrar. Här har hon hem. Hur orkar vi hålla på det här? Släpp det här. Låt henne stanna. Ge henne upp en fan. Ge henne en kram och säg välkommen. Du får stanna här.
Ja, det kan inte vara lätt att som barn att leva med detta. Det kan inte vara lätt som vuxen heller. Men framförallt för ett barn.
Jag vet ju det själv är barn. Alltså minsta lilla farmor och mormor hjälp mig. Mamma, pappa. Och så står man här i onödan. Världen är full av krångligheter. Gör det inte värre för ett litet barn som har en trygg familj. Och vi gjorde ju upp förra året. Låt det vara hela hennes barndom. Det är min önskan i topp att vi är förnuftiga. Vi är ett förnuftigt land med demokrati. Kan inte det få råda?
Gerd, tack så mycket.
Tack själv för att vi kommer fram. Ha det gott, hej.
Samma, hej. I Mariestad, Roland Persson. Hej.
Hej.
Ja. Vad ska du säga nu då?
Jag ska säga så här att det är ett program på morgonen varje morgon på radio. Det var borta idag mellan 6:30-10.
Ja, P1 morgon. Ja.
Ja, det är helga. Men vet att alla de som har både djur och sköta, de kan inte vrida knappen på torsdag kväll. Det går ju inte.
Nej. Kossorna måste mjölkas.
Ja, det är med. Sen alla de som är inom sjukvården, de kan ju inte bara gå hem.
Nej.
Och likaså inom alla sådana här serviceinrättningar med barn och allting. Jag vet inte vad Sverige tar i vägen. Och det här med maten, det här uppskattar de inte. Utan det ska bara finnas på tallriken. Men det får de banna mig sluta med. Tänk vad Ukraina och de här får utstå och klarar sig så bra.
Ja, ja. Tycker du att vi har för dålig kontakt med hur allting hänger ihop?
Absolut. De som sitter där uppe i Stockholm eller Göteborgsregionen eller vad det nu heter, de går ju hem och sen bryr sig inte de om det här eller inte.
Nej,
de höjer sina löner de där uppe. Det gör de inte åt våra barnsköter. Ja.
Men jag bara tänker liksom, jag vet inte var din upprördhet kommer ifrån. Det var inget P1 morgon idag för att det är helgdag och de sänder inte på lördag, söndag. Ja, och det gör de faktiskt P1 morgon. Men det är en annan variant. Men ska alla jobba jämt? Är det du menar? Eller vad?
Nej, Nej, jag har inte påstått det. Där, jag menar, servicen finns och folk byter ut det. Men du vet, man får komma ihåg, det är från grunden. Både mat och alla service, det kommer från grunden, inte kommer. Det är från toppen, eller?
Ja, ja, jo, visst. Nej, men så är det. Men om man, och det finns de som finns de som måste jobba med olika... Ja, vissa servicefunktioner måste finnas och de måste ju jobba. Så är det ju.
Ja, ja, och sen är det så här att en jordbrukare, vet du mer, det kan jag stå i god för. De har 365 dagar om året om inte de får tag på en avbytare. Då.
Ja, så är det.
Och det ska bara med få samhället betala. Det gör de i Finland till exempel.
Ja, ja.
Men här i Sverige, vet du, då ska de ha allting gratis. Maten ska...
Ja, har du tänkt på en sak? Har du tänkt på en sak? Ring P1, det sänder på röd dag.
Ja, men det är väl på tiden. Tänk på det, är så för alla.
Du, nu måste vi sluta för nu ska Ekot in och berätta vad som har hänt. Tack ska du ha. Hej. I Slussen Björn Lövgren, Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Patrik Rosell, producent Alexander Fogdog, tekniker var Peter Lindqvist. Jag heter Thomas Tengby. Om du vill så finns vi här imorgon igen. Ha det gott.
Här är Ekot och först till vår rapportering om journalsystemet Cosmics införande i region Gävleborg. Journalsystemet har skapat problem även i fler regioner som nyss infört det. Och förutom de tusentals inlästa läkarutlåtanden som hamnat på hög så är det också problem med bland annat remisshanteringen. Det här säger Otim Nokrash som är överläkare på kvinnokliniken i Gävle.
Systemet innebär tydliga risker för patientsäkerheten. Och trots att vi larmat upprepade gånger så har liksom inte skett någon genomslag i det.
Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals diktat, det vill säga inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras, har samlats på hög efter att Region Gävleborg bytt journalsystem till Cosmic i början av året. Överläkaren Otim Nokrash uppger att det också är allvarliga problem med remisshanteringen, där remisser tappas bort i systemet.
I långa loppet där så kan det ju vara patienter som väntar på cancerutredningar där det blir fördröjningar.
Journalsystemet Cosmic har använts i många år av flera regioner. Region Uppsala har till exempel haft systemet i 20 år och där beskrivs det fungera bra. 9 regioner, där Gävleborg är en av dem, har gått samman och upphandlat Cosmic. Och vid införandet av de 6 regioner som är igång har det rapporterats om problem på flera håll. Thomas Block, medicinskt ansvarig för Cosmics leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration de 9 regionerna har valt.
Man har inte riktigt lyckats anpassa konfigurationen utifrån verksamhetens förutsättningar ännu. Det är det som vi tillsammans måste försöka lösa framöver.
Reporter här var Sara Milchner Funset. Branden vid Engelska skolan i Karlstad har spridit sig till ytterligare en byggnad enligt SOS Alarm. Och det brinner i takkonstruktionen och fler släckningsbilar har kallats till platsen, rapporterar P4 Värmland. Det var natten till idag som det började brinna kraftigt i slöjdbyggnaden på skolan och den byggnaden är helt utbränd. Ingen person har skadats i branden i Karlstad. I USA har en federal domstol beslutat att president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar strider mot grundlagen. Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Och regeringen har överklagat beslutet. Den kenyanske författaren Ngugi Wa Thiong har avlidit. Han nämndes under flera decennier som en möjlig Nobelpristagare i litteratur. Ngugi Wa Thiong blev 87 år. I Götaland blir idag till en början soligt, även i Svealand sol och en del stackmoln. I södra Norrland en del stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland lite sol och sen så mulnar det på där. Det var Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Idag är det Kristi himmelfärdsdag. I Sverige är det en helgdag för att Jesus, enligt Nya Testamentet, ska ha lämnat jorden och återvänt till himlen på den här dagen. Varför bryr vi oss om det i det som sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder? Ja, som med alla andra arv från kristendomen så kan man argumentera att det är tack vare en ensam person, Konstantin den store. Vem var han Och vad hade han för roll i att forma vår del av världen? Och vad hände egentligen när en av Roms genom tiderna mäktigaste kejsare lämnade de gamla gudarna och konverterade till kristendomen? Det ska vi prata om idag i förmiddag med mig, Viktor Harris. Med mig i studion, Allan Klynne, antikvetare. Välkommen.
Tack Viktor, kul att vara här.
Du har ju just kommit ut med boken Konstantin den store, Roms första kristne kejsare. Och för oss som hade tankarna på annat under historielektionerna i skolan, skulle du kort kunna sammanfatta vem han var egentligen?
Ja, han var en kejsare som man med fog kan påstå har påverkat hela världshistorien mer än någon annan av de här kejsarna vi ofta får höra om. Han regerade i 30 år. Han lyckades bli allena härskare över Romarriket efter ett mycket komplicerat inbördeskrig, 20 år. Och under den här färden från att vara upprorsmakare till att bli ensam kejsare så hittade han en ny gud, eller rättare sagt om kristnas gud, och insåg att den bidrog till hans segrar, och då tolererade han de kristna som alltså har varit förföljda i flera hundra år. Och det är ju en milstolpe i historien att romarriket vände sig själv upp och ned. Det som har varit en förtryckt religion lyfts upp i ljuset medan de gamla religionerna deklasseras och gradvis uppfattas som vidskepelse. Och om inte han hade gjort detta så finns det starka skäl att tro att det hade varit mycket svårare för kristendomen att bryta igenom som en universell kyrka som håller samman. Och därför så är Konstantin framför allt ute i Europa, inte här i vårt land, men ute i nere på kontinenten, en portalfigur som det inte går att komma runt.
Du ägnar ju en del av boken åt just den här mytbildningen på senaste hundratals åren. Men idag, om vi tänker på det man lär sig om Konstantin i skolan, finns det några stora missuppfattningar som du ser det som vi fortfarande har om honom här i Sverige till exempel?
Ja, om man ska tala om missuppfattning, man kan nämna två saker. För det första så kristnade han inte romarriket. Romarriket blev inte kristet från en dag till en annan, utan det var att man accepterade kristendomen som en bland alla andra religioner. Det dröjde flera generationer innan kristendomen upphöjdes till den enda tillåtna religionen. En annan missuppfattning, det är väl det att man tror att Konstantin ska ha hakat på de kristna därför att de hade blivit så mäktiga och en majoritet, alltså att han lerade sig med vinnarna så att säga. Vi kände vartåt vinden blåste. Men så var det inte alls, utan kristendomen var en minoritetsreligion. Det är omöjligt att räkna ut exakt, men man säger runda slänga mellan 10-15% av befolkningen. Så det var ett beslut från honom att satsa på en minoritetsreligion. Och då kommer ju frågan in vad han själv trodde och hur pass övertygad kristen han själv var.
Vi ska komma till det lite senare. Jag tänker på det här epitetet den store. Det är ju några som har det genom historien. När började han kallas det och tycker du att det är ett passande epitet?
Strax efter sin död så började han kallas för Homegas Konstantinos på grekiska eller Konstantinus Magnus på latin. Och det är ju många som har fått det epitetet. Nog var han stor i den meningen att han fick slut på alla de här hopplösa inbördeskrigen och skapade en statsapparat med en religiös överbyggnad som har gjort att kristendomen har överlevt i 2000 år. Men han var ju en väldigt blodbestängt figur. Han var absolut inget helgon. Han for hänsynslöst fram, inte bara mot sina fiender utan även sin egen familj som han lät avrätta till höger och vänster. Så det är väldigt svårt att förklara det och förhålla sig till honom. Han var liksom ingen god kejsare. Men å andra sidan kan han inte heller räknas till de onda, utan en komplex människa som råkar befinna sig på en plats och i en tid då förutsättningarna för det här religionsbytet kanske var som allra bäst.
Vi ska också prata lite mer om just den där tyranniska sidan lite senare. Jag tänker att jag vill bara fråga om det här. Du nämnde det att till exempel Augustus, Julius Caesar, alltså tidigare kejsare, vi vet så mycket mer om dem. Varför är det så, och vad är det för typ av information som vi saknar om Konstantin som vi har om tidigare kejsare?
Om vi tittar på det tidiga kejsardömet har vi dels skriftliga källor som är väldigt ingående och dels massor med inskrifter. Och när det gäller textkällorna om Augustus så kan man ju läsa, citeras hans privatbrev från arkiv. Kära Livia, hur ska vi göra med den här lille konstige Claudius? Vi kan inte visa upp honom i offentligheten. Ingenting sånt finns ju från Konstantin. Utan det vi har, det är framförallt kristna krönikörers vittnesmål om hans regeringstid. Och de är ju naturligtvis starkt vinklade till Konstantins fördel. Eftersom de uppfattar alla som var fiende till Konstantin, de var också fiende till Gud. Och jag beskriver det här i boken